Amen. Ja, som Daniel nämnde så var ju fint sagt att det stod fel i programmet. Men det stod faktiskt ändå rätt i programmet ungefär fram till en vecka sedan. Sen så kände jag att jag tror faktiskt att det är ett annat jag ska predika utifrån. Och det är lite utifrån det som Berna har predikat, att leva med tro på det omöjliga. Och då har jag fått ett tema på mitt hjärta just, kanske en fortsättning kring det, att vi behöver prata om och fördjupa oss ännu mer i trons vidder, alltså i bredden och djupen av tron. För när jag läser min bibel så ser jag gång på gång hur Jesus han vill göra upp med en för liten bild av tron. Inte kanske bara hur stor eller liten tro vi har, utan bilden, förväntningen av vad som finns i tron på Jesus. Och jag skulle vilja därför ta med er på lite olika bibelställen som just markerar detta. Men jag skulle ändå vilja ta min början utifrån Apostlagärningarna kapitel 5. Vers 12-16. Vi kommer in i en händelse där den heliga anden har kommit över lärjungarna, som nu kallas för apostlar. Och de har fått börja liksom kliva ut i den här uppdraget som Jesus han sände ut dem till, att förkunna evangeliet. Och det har också blivit lite uppståndelse, både åt det ena och det andra hållet. Att Petrus och Johannes har varit med där och botat den här då lame mannen som Bernhard pratade om förra söndagen. Men det är lite också lite oro i luften, kan man säga, i lägret just också nu med. För att det talas rätt så mycket om det som hände genom Ananias och Safira. Hur de föll döda ner till marken. Det råder en bävan i lägret, kan man säga. En gudsfruktan. Och i detta så kliver vi in i kapitel 5, vers 12-16. Och jag läser Jesu namn. Många tecken och under skedde bland folket genom apostlarnas händer. De var alla tillsammans i Salmos pelarhall. Av de andra vågade ingen sluta sig till dem, men folket uppskattade dem. Och ännu fler kom till tro på Herren, en skara både män och kvinnor. Ja, man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem. Och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar. Och alla blev botade. I Jesu namn. Amen. Detta säger någonting om tron, mina vänner. Det här är en trons manifestation av den verklighet vi får kliva in när vi kliver in i det nya livet med Jesus. Och det är någonting oerhört fascinerande vi får ta del av här. Men när jag läser så kan jag inte sluta att fundera kring vad är den förlösande faktorn till den här helande kampanjen i Jerusalem. En del kommentarer hänvisar till att det är svaret egentligen på apostlarnas bön som de ber där mitt under förföljelsetiden. Alltså som en följd av att den här lame mannen får gå. Man tänker att ja, men det är väl bara glädje. Nej, men det är folk som har åsikter om det. De blir ju inkallade till överste prästerna och verkligen står till svars där. Därför kan man läsa om det i kapitel 4 i Apostlagärningarna med temat också bön i förföljelsetid. Och i slutet av den bönen i vers 27 så kan man se den här bönen. Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de har slutat att be skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Alltså, den här bönen signalerar också, men kanske ska vi säga följden av det, att det råder en sådan övertygelse och medvetenhet att Jesus är med dem. Och är närvarande i deras situation. Det är en förväntan av att han som skulle han skulle komma till deras hjälp som han har lovat. En del traditioner skulle säga att, men under tecken, det var, vi kan läsa om fascinerande saker där, apostelgärningarna, men det var begränsat till apostlarnas liv och tjänst. Sen så ebbade det ut under kyrkohistorien. Men när jag läser det så blir jag lite djupt provocerad. Och jag vet inte om det är bara utifrån min tradition som jag blir frustrerad över. Men jag frestas ändå fråga mig, men är Gud då Guds helige ande delad? Eller har vi inte då alla fått del av samma andel? Vad var det de fick tag på som inte vi fick tag på? Men om vi har fått del av samma ande, så är det inte det som skulle vara orsaken till att om vi inte ser lika mycket under och tecken i vår tid. Ni snarare tror att det rör sig om att vi i vår tid lever med en allt mindre del av trons verklighet, trons vidd. Alltså vad tron på Jesus rymmer. Kanske också en begränsad förväntan. Av tider av obesvarade böner. Men av sånt som har också gjort oss att tappa hoppet och tron. Jag tror att Gud vill hälsa någonting till oss idag. Att se det ännu mer. Orka se den här hela perspektivet, hela vidden. Och i det så tror jag vi har mycket att lära oss av just Petrus. Det är en man som har vandrat med Jesus. Han har inte gjort allting rätt. Han har känt tvivel. Men han har också sett med egna ögon vad Jesus gjorde. För att till slut hamna i samma situation som du och jag. Ensamma där ute i mötet med människor. Där vi möter behoven framför våra ögon. Med frågan, vad ska jag göra? Vad är min uppgift i detta? Och förra söndagen fick vi lyssna till Bernas predikan. Där vi fick vara med om just Petrus första under. Hur den lame mannen fick kraft att gå, hoppa och dansa. I kraft av namnet Jesus. Och detta blev kontentan av att Petrus vågade leva det liv och tron som han hade sett Jesus levde. Och som sagt, när jag tar del, när jag följer Jesus liv och hans gärningar i evangelierna, så ser jag gång på gång hur just Jesus vill göra upp med våra föreställningar av tron. Och när man läser i evangelierna, finns även i Gamla testamentet, så brukar man utifrån bibelforskningen peka på olika hyperboler, alltså överdrifter, för att få en retorisk effekt. Alltså för att få läsaren och mottagaren att heja till. Hej, vad var det vi hörde just nu? Men det intressanta verkar ju ändå vara hur de där överdrifterna verkar öppna upp för ett helt nytt sätt att tänka kring tron. Alltså tänka kring det Jesus kommer med och våra föreställningar om tron. Vi ska kika i Matteus evangeliet kapitel 17. Där vi får möta just en sån här parti. Då står det i kapitel 17, vers 19-20. Då lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus gick de fram och frågade, varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade, därför att ni har så lite tro. Amen säger, om ni har tro bara som ett senapskorn ska ni säga till detta berg, flytta dig dit bort. Det kommer att flytta sig. Ingenting ska vara omöjligt för er, hälsar Jesus. Och Jesus ord blir provocerande för våra öron. Men kanske just därför att vi har en för liten bild av tron. Kanske det är så att vi inte ser så mycket svävande berg nu för tiden. Som väntar bara på att få bli placerade av den som driver bort dem i Jesu namn. Men jag tror ändå att Jesus vill konfrontera oss med en begränsad bild av tron. Det blir för att en begränsad bild av tron blir i slutändan ett ifrågasättande om sanningshalten i Jesus undervisning. För Jesus säger att om ni bara har tro som ett senapskorn, så säg till detta berg, flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Då ställs vi inför frågan, är det bara ett försök för Jesus att få oss att förstå att inte ha med en stor tro, hur stor tro vi har, eller menar han vad han säger? Vad betyder det i så fall att ingenting ska vara omöjligt för oss? För nästa stund pratar Jesus om kameler genom synnålsöga. Som man också kan fundera kring vad det är bra för. i Lukas evangeliet kapitel 18. Återigen en omöjlighet där Jesus drar parallellen hur det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för rik att komma in i Guds rike. Om det skulle vara en överdrift, varför skulle man då kalla en port för synålsöga och så ska man tvinga igenom kamelen där? Potentiellt en helt klart en möjlighet. Eller vill Jesus skaka om vår tillvaro för att få oss att förstå att det är något annat han vill peka på? För man märker ändå att de som hör detta reagerar och frågar: men Jesus, vem kan då bli frälst? Då svarar Jesus: det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Om vi nu leker med tanken att Petrus, han har fått vara med både att lyssna till Jesus, se de här undertecknena, sitta där när han pratar om det här senapskornet, om att flytta berg hit och dit, och att sedan få lyssna till kameler som ska genom synålsöga, i ena stunden höra att ingenting ska vara omöjligt för er, och i nästa stund: för människor är det omöjligt, men för Gud är allt möjligt. Då ställs han inför att kunna dra två slutsatser. Antingen: för Gud är allt möjligt, men för oss människor är det omöjligt. Som exempelvis när han står där inför mannen, den lame mannen vid den sköna porten, så har han då i så fall möjligheten när han sträcker fram sin hand och ber om pengar. Förmodligen att han då kanske ger honom pengar, för att för oss människor är det omöjligt att göra någonting annat. Eller så drar han slutsatsen: ingenting ska vara omöjligt för oss, för att för Gud är allt möjligt. Han som har lovat att ta sin boning i oss som tror, han som har lovat att alltid vara med oss, han som har låtit sin kraft vara verksam i oss som tror, som ordet säger. Vi ser vilken vägval Petrus han gjorde där med den lame mannen. Men du och jag, vi ställs inför det där vägvalet: är allt verkligen möjligt? Och medan du funderar på det så vill jag ta med dig till Johannes kapitel 11. Ni märker att det blir en bibelexposé idag. Där även där Johannes evangeliet kapitel 11 bryter upp med våra föreställningar om vad tron är kapabel till att uträtta. Det talas där om Lazarus som var bror till Marta och Maria, och utifrån Bibelns skildring av dessa så får man uppfattning om att de var goda vänner till Jesus. Det står att den som han älskade var sjuk. Och den nyheten når Jesus om att Lazarus var sjuk. Och Jesus, han instämmer med sin som vanlig trosvissa stämma hur denna sjukdom inte ska sluta med döden. Men sen kommer vi in i vers 6 som nästan blir en motsägande vers utifrån det Jesus precis har bekänt. Det står: när Jesus hörde att Lazarus var sjuk stannade han 2 dagar där han befann sig. Alltså han hörde att han fick reda på att någon var sjuk. Därför så väntade han i 2 dagar. Nu vet jag inte varför frumt han gjorde under de här dagarna. Men min instinktiva känsla är att skynda dig dit bort nu. Det är läge att vi skyndar oss dit nu. Och när han sedan begav sig och kom fram till Lazarus så hade han redan varit död i 4 dagar. Med slutsatsen: ja Jesus, du skulle ha skyndat dig. Och mycket riktigt så möter ju den här kritiken också Jesus. Först genom Maria: Jesus, var har du varit? Om du bara kom hit så hade han levt idag. Och Marta möter också honom med samma reaktion, med en annan liten öppning för någonting annat. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Trots att Lazarus har varit död i 4 dagar. Och mycket riktigt så uppväcker Jesus Lazarus från de döda, trots protester in i det sista. När han står där framme med sin trosvisa stämma: flytta stenen. Nej, men Jesus, han luktar redan. Det är inte läge. Det blir alltså dumt för alla inblandade. Det står inte i bibeltexten. Och vi som läser det står med samma fascination över vad som hände som de första ögonvittnena. Och likt väl så kommer Lazarus ut livslevande. Så var det här med trons vidd, djupet och längden, höjden och bredden. Att den går vidare, långt vidare än vi kan ana eller förstå. Ingenting ska vara omöjligt för oss. Och när jag förbereder det här och när jag talade så ser jag liksom både om att men hur det kan vara att tälta vid ett hav, vid en strand. Jag har aldrig gjort det, men du kanske kan känna igen dig. Hur du kan få se perspektiven av tron. När du står där vid stranden och blickar ut genom ett öppet hav. Den upplevs oändlig. Och jag känns inte som den rätta att få begränsa hur långt det där havet räcker. Eller när man ska envisa att försöka få upp det där tältet. Om man försöker liksom få upp tältpinnarna och det bara säckar ihop. Så hör jag rösten lite längre ut. Lite längre ut med tältpinnarna. Då får du spänst. Och jag vet inte om det kan vara en hälsning till någon idag. Som lever med en för liten bild av tron. Som tycker att man känner att tron har blivit slentrianmässig. Ja, jag kommer hit på söndagar. Men det är egentligen inte mycket mer än det jag klarar av. Jag tror att Gud är här idag för att vilja utmana oss. Inte på ett jobbigt sätt. Det som kanske kommer kunna ge stadga åt din gudstro också. För tillbaka till Apostlagärningarna kapitel 5. Vi befinner oss mitt i den där helande kampanjen i Jerusalem. Vad pågick i Petrus där? Försök tänka dig in i hans situation. Där han kommer gående på gatorna. Massa folk har ögonen på dig. Han ser och han anar kanske av en folktro. Att man bär fram sjuka vid gatorna. Inte för att han tungetvis ska röra vid dem. Han har ju mycket annat bättre för sig. Men att åtminstone skuggan ska falla på honom. Jag hade i alla fall fått lite frågor. Så här, vad händer nu? Klarar jag att leva upp till de här förväntningarna? Eller så hade han ögonen på Jesus. Och hans ord om att ingenting ska vara omöjligt för oss. Hur vi inte är kallade att begränsa vad tron är kapabel till. Utan att låta tron visa vad vi är kapabla till. Inte för att mitt namn ska bli förhärligat. Men för att hans namn ska bli förhärligat. För trons värld är det inget konstigt att under och helande sker. Det har vi till och med löften från i Markus evangel kapitel 16. I Jesus sändningstal. Hur under och tecken ska följa de som tror evangelium. Och Jesus fortsätter att i mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Det är Jesus hälsning till oss innan han far upp till himlen. Är allt verkligen möjligt? Det är trons verklighet, verkar ändå Jesus hälsa till oss, vare sig vi vill tro det eller inte. Men så är det där precis som när vi når klimax av detta. När vi får stå i en situation där helande under och tecken sker mitt ibland oss. Till och med lärjungarna fick uppleva den här trons verklighet. Så är det precis som att Jesus ytterligare vill bredda vårt perspektiv av vad tron är kapabel till. I Lukas kapitel 17, och det här är mitt sista bibelord, kan alla dra en lättnadens suck. Får lärjungarna precis uppleva detta. Under och tecken sker mitt ibland dem när de är utsända om att vittna om Jesus. I kapitel 17, vers 17, så ser vi mitt i den här glädjeyran så kommer nästa lektion. De 70 kom tillbaka och berättade, Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem, jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. Alltså trons vid är så mycket djupare än vi kan ana eller förstå. Vi kommer heller aldrig fullt ut att greppa det förrän vi får möta vår frälsare i himlen. För det är dit som tron bär oss. Kan ni förstå att tron inte ens bara är begränsad för den här världen, för den här tiden, för den här stunden. Tron sträcker sig ända dit. Den för oss ända hem till himlen. Som om det bara var det här livet vi levde för. Så hälsar Jesus, nej, nej, nej. Det finns mycket, mycket mer. Mycket, mycket mer. Och Bernhard skickade med en fråga i söndags. Hur kan vi se himlen bryta igenom här och nu? Jag tror Herren vill hälsa oss genom att än mer försöka leva den där trons liv redan här och nu. Att ingenting är omöjligt för oss eftersom han lovat att alltid vara med oss. Och hur vi är sända till den här världen för att lita på att det finns kraft i hans namn. Och att inte bara låta undertecken få ske i vår närhet utan att människor också ska få bli räddade i hans namn. Och om du finns här som längtar efter det där livet, som har längtat efter det så många gånger tidigare, att få leva det där trons liv, att få vara med om ett genombrott, att få leva ett sånt här liv med Jesus som kanske inte har fått ta emot honom i ditt liv, så kan du få göra det idag, precis som vilken annan dag som helst. Men idag ger vi dig också möjligheten att få säga: Jesus, jag vill ta emot dig i mitt liv. Men kanske du också som har tagit emot han i ditt liv får säga: Jesus, jag vill se det du ser i min vardag. Jag vill, som man predikar, det är ganska öppet mål när man predikar med ungdomar, att vi lever i apostlagärningarna. Vi kan få vara med och se samma undertecken idag. Vi kan få vara utsända av Jesus. Och den har ingen ålder. Du kan få leva utsänd idag med undertecken som ska följa dig. Om vi vågar tro det. Men jag ska vara ärlig med att jag har ändå ställt mig frågan: med Jesus, går det att leva det livet? Går det att leva det livet under våra omständigheter idag? Och därför blir jag så glad och välsignad när jag fick vara med och uppvakta Maj Milton som fyllde 80 år här om veckan. En stor glädje bara det. Och där liksom vid ett kaffebord med goda kakor och tårta, där får se hur himlen tränger fram. Och får lyssna till det mest fascinerande vittnesbördet som jag fått tillåtelse att försöka återberätta här. Men hon berättade, och ni har också berättat om det tidigare, om hur sjukdom har drabbat er, både Maj och Gert, och hur vi som församling fått stå med och bära detta i bön. Och för 6 år sedan så blev ju Gert botad från cancer i bukspottkörteln, vilket vi är så glada över. All ära till Jesus. Men så har det gått på regelbundna kontroller, och för någon månad sedan så fick ni syn på att det var metastaser som hade börjat växa i bukspottkörteln. Och ni blev inkallade till lite närmare undersökningar. Och för någon månad sedan så, och då fick de såklart börja be där också, och ha tro för att Jesus ska göra samma under som han har gjort tidigare. Och där vid en provtagning så åkte Linda, er dotter, med Gert till den här undersökningen. Och den undersökningen tog lite längre tid än vanligt. Och Linda, hon ringde till Maj, eller hur det var där mellan, och så sa hon: det tar längre tid än vad det brukar. Och Maj med en trosvis stämma säger: ja, men det är för att de är konfunderade över att de inte hittar någon, att den har krympt. Och det dröjer och det dröjer där. Och till slut så får de ett brev hem till sig att: ja, men det här var märkligt. Ni måste till Lund och ta nya prover. Ni måste gå dit och göra en undersökning. Och Maj säger bara där hemma: nej, det ska vi inte göra. Jesus har gjort ett under här. Och det dröjer lite och det kommer tillbaka ett brev och säger: nej, ni behöver inte göra några undersökningar för tumören har krympt igen. Och det är den Jesus vi får följa. Och hur Maj och Gert kan konstatera så: ja, men alltså, Jesus har ju helat dem från cancer båda två. Och som Maj, jag tror jag vill också, återigen, jag vill hänga ut dig på det positivaste sättet. Det är också utifrån det liv som du lever och ni lever båda. Du säger så här: jag har kommit in över detta. Att har vi bett till Jesus så kan vi lita på att vi också ska få bönesvar. Och då kan vi ganska snart börja gå över till att tacka honom. Så därför tror jag att vi är i en tid där vi ska få tacka Gud mycket mer. Ja, vi har uteblivna bönesvar i vår församling, som också har präglat vår överlåtelse och vår glädje och vår tilltro till Herren. Men jag tror att Guds ande säger att vi går in i en tid av att tacka honom. Jag tackar honom för bönesvar vi inte har sett än. Vi ska få tacka honom för våra barn och ungdomars frälsning, även om vi inte har sett dem än. Vi bär dem i vårt hjärta. Och sjukdomar. Och upprättelse. Kan vi få gå med på att få börja tacka honom för det? För människors frälsning där ute. För att här ska bli knökafullt inne. För avslutningsvis är jag övertygad om att det går att leva detta nya liv. Inte bara när jag ser de här goda exemplen. Men jag längtar också och ber att jag än mer ska få uppleva detta i mitt liv. Och kanske du också. Och detta kommer vara min bön under sommaren. Och det får det gärna vara, du får gärna vara med och be den för din egen skull också. Att jag ännu mer ska få trons blick över mitt liv och mina omständigheter. Kanske inte låta det gamla, det som har varit, få definiera min tro framåt bara. Utan också det nya som Gud vill komma över oss med. För Gud han söker inte efter det färdiga utan villigheten. Inte efter det lyckade utan efter den som vågar försöka. Den som har vågat försökt innan men som vågar göra det igen. Den som har fallit men som vågar resa sig upp igen och försöka. Våga hoppas, våga tro. För ingenting ska vara omöjligt för oss. Oavsett vad du står i och kämpar med. Oavsett vad du har varit med om. Han är med dig nu och för alltid. I Jesu namn. Amen. Jesus, jag ber, Herre, att ditt rike, Herre, ska få tränga fram, Herre. Över oss, Herre, över denna staden, Jesus. Men jag ber också, Herre, för var en, Herre, börja med mig också. Börja med att du låter din himmel få tränga in här i mitt hjärta och mitt hjärna, Herre. Så att jag ännu mer, Herre, förstår, Herre. Att det du gjort, Jesus, det du säger, det du lovar, det är på riktigt, Herre. Och jag ber, Herre, över vår församling, Herre, att vi ska få gå in i tacksägelsetiden, Herre. Det var ju för att tacka dig, Jesus, för vad du gjort, Jesus. Tacka dig för vad du har lovat, Jesus. Att du ska låta under tecken ske, Herre. Men att vi ska få ha blicken ännu längre fram vid horisonten, Herre. Där vi så innerligt längtar att få möta vår frälsare, Herre. Han som har köpt oss fria till ett nytt liv, till en ny identitet, Herre. Som låter sin heliga ande få falla över oss när vi ber, kom helig ande. Och att nytt liv, ny kraft, nytt hopp ska få drabba oss var en, Herre. Och jag ber ut över den som är trött, Herre, och missmodig, Herre. Där vårterminen har sargat en extra mycket, Herre, så ber jag, kom helig ande, Herre. Kom helig ande, så att vi inte sätter oss i vägen, Herre, utan att vi fortsätter vandringen tillsammans, Herre, mot det du kallar oss till, mot frälsningen, Herre, mot den dag när du kallar oss hem, Herre. Och det ska vara innerlig jubel och glädje, Herre. Men tack, Jesus, att du även i förföljelsetid, Herre, i lidande och i nöd, Herre, låt oss få glädjas, Herre. Låt oss himlen vara närvarande bland oss, Jesus. Därför ber jag dig, Herre, att vi ska få vara en gemenskap som ser det kanske andra inte ser, Herre. Som hoppas på det som kanske andra inte hoppas för, Herre. Men att vi ska få välkomna människor som ska få ta del av den resan, Herre. Som ska få ta del av den festen, Herre. För att ditt hus ska bli fullt, Herre. I Jesu dyrbara namn. Amen.